Det är så fint att titta ut. När jag satte mig här, då var det inte så många i kyrkbänkarna. Så du var så glad när man vände sig om och ser att det var ju ett helt gäng här. Härligt. Fint att se er. Jag tänker att jag ska börja med att be. Tack Jesus att vi får samlas här idag. Tack för att du är här. Mitt ibland oss. Och Herre, jag vill tro att du har en hälsning till oss idag. Herre, du längtar efter oss var och en. Och Herre, du vet vad jag förberett. Och Herre, jag ber att det som du vill ha sagt ska bli sagt idag, Herre. Och kom med ditt liv. Utan dig blir det här bara platt. Kom med ditt liv, din ande och din kraft, Herre. Gör oss mottagliga, Herre, för vad du vill säga idag. I vår liv på olika sätt, Herre. Du känner oss var och en. Du vet vad vi behöver. Du vet den som behöver tröst, den som behöver bli manad. Den som behöver hämta vila. Den som behöver få höra att den är älskad. Tack att du är här. Amen. Ja, skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ge mig en ny frimodighet. Den översen kanske vi är mest vana vid och den finner vi i svenska folkbibeln. Det här är alltså psalm 51 och 12. I Bibel 2000 står det så här. Skapa i mig Gud ett renat hjärta. Ge mig ett nytt och stadigt sinne. Och när jag jobbat ändå med den här texten så har jag liksom jag är mer van vid den första jag läste. Men det här med att ge mig ett nytt och stadigt sinne. Det är egentligen det handlar så mycket om. När vi tar emot Jesus i våra liv. För när vi möter Jesus blir vi förvandlade. För en del är det ju verkligen så där att man går från mörker till ljus. För flera av oss kanske har vi växt upp i kyrkan. Vi kanske inte ser den förvandlingen lika tydligt, så där drastiskt. Men skulle du behöva tänka över ditt liv och över din vandring med Jesus, så är jag övertygad om att du kan se den förvandlingen som har ägt rum i ditt liv. För att Gud och Jesus har fått verka med sin ande i ditt hjärta. När vi säger vårt ja till Jesus så börjar en process där våra hjärtan vänds rätt. Vår inre längtan att göra det som är sant och riktigt ökar. Och jag tänker att jag ska börja med ett exempel ifrån Lukas 19. Det här är en man som heter Zacchaeus. Han ska ha varit en liten man, men en betydelsefull man, i alla fall en rik man. Och han möter Jesus. Zacchaeus, han är en föraktad man. Därför att han har förkovrat sig på människor på ett orätt sätt. Han har tagit pengar som inte är hans egna. Och det gör att människor föraktar honom. Den här dagen så är Jesus och besöker Jeriko och Zacchaeus, han klättrar upp i ett träd för att han ska få en skymt av Jesus. Han känner sig säkert väldigt liten i den där folksamlingen. Han som annars kanske kan känna att han har stor makt och inflytande. Den här dagen så klättrar han upp i det trädet. Han hoppas att han ska få se Jesus. Och det som händer är att Jesus, han stannar precis nedanför det här trädet och tittar upp på Zacchaeus och säger: idag vill jag gästa ditt hem. Och det gör Jesus. Och Zacchaeus, liksom, han bjuder hem Jesus, men han bjuder också in Jesus i sitt hjärta och han blir förvandlad. Zacchaeus säger det att jag ska ge hälften av det jag äger till de som är fattiga. Och de som jag har gjort orätt mot, de ska jag ge fyrdubbelt tillbaka till. Det är ju något som händer i Zacchaeus liv. Det framgår inte i texten att Jesus säger att Zacchaeus ska göra det här, utan det verkar bli en direkt konsekvens av att han har tagit emot Jesus i sitt hjärta. Och så här står det i Lukas 19, vers 1-9. Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Alltså han är Jesus. Där fanns en man som hette Zacchaeus, och han hade hand om tullen, och han var rik. Han ville gärna se vem denna Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor, jag vet inte om man säger så, för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa det: skynda dig ner, Zacchaeus, idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa det till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, skulle jag ge åt de fattiga. Och har jag prestat ut pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa det till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham och människosonen. Han har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Man skulle kunna säga att Jesu kärlek förpliktigar. I den meningen att Jesu kärlek ger oss inget val. Det manar oss att göra det som är rätt. Det blir den direkta följden och konsekvensen av Guds vidrörande. Gud, han hade en plan för den här världen. Han har en plan för den här världen. Hans räddningsaktion för oss var och en, det var att sända sin egen son som det slutgiltiga offret för våra synder. Och Gud hade en plan att ge oss ett nytt hjärta. Så här står det i Hesekiel 11, vers 19. Jag ska ge dem ett nytt hjärta och fylla dem med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på dem och ge dem ett hjärta av kött, så att de följer mina bud och håller sig till mina stadgar och lever efter dem. Jag ska ge dem ett nytt hjärta. Ingen av oss som sitter här idag har ju förtjänat Guds nåd. Vi kallades medan vi ännu var syndare, alltså levde i bortvändhet från Gud. Men trots det så har Gud tagit emot oss. Så här står det i Romarbrevet 5:8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och Jesus säger också, det är inte de rättfärdiga som börjar, utan det är syndarna. Så står det bland annat i Markus 2:17. Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Så det är ingen av oss som kan stoltsera och säga det, att ja, men mitt hjärta var minsann väldigt bra, och därför så var det lätt för Jesus att flytta in hos mig. Nej, det är ju inte det han säger. Det han säger är, alltså, han känner sig manad, han känner sig kallad. Hans uppdrag är att söka upp dem som lever i bortvändhet, för han längtar så efter dem. Och han vill ge dem ett nytt hjärta. Han vill ge oss var och en ett nytt hjärta som är stå i samklang med hans. Om vi tittar igen på Zacchaeus, så dog han ju tidigare fördel av sin situation. Han utnyttjade sin maktposition till sin egen fördel. Men nu så var situationen en helt annan efter mötet med Jesus. Zacchaeus blir generös. Han vill dela med sig och göra rätt. Och det man kan säga är ju att det där mörket som omgav Zacchaeus hjärta, om man säger det, mörket som kan få symbolisera bortvändheten från Gud, det som inte är Guds vilja, istället flyttar Gud in i Zacchaeus hjärta, Guds ande. Och när Guds ande flyttar in där så händer någonting. Det är Jesu vilja som börjar verka genom Zacchaeus liv. Och på samma sätt som Guds ande tar sin boning i Sakaios, så tar han det i ditt och mitt liv när vi säger vårt ja till honom. Och det speciella är ju att du och jag, våra kroppar är liksom boning och tempel för Guds ande. Och därför är det extra viktigt hur vi väljer att leva sen. Det är inte vem som helst som har tagit plats i oss och flyttat in. Visst är det så att när vi ska få besök av någon väldigt speciell person, någon som betyder mycket för oss, då anstränger vi oss lite extra, eller hur? Vi städar kanske. Vi tänker att vi vill gärna bjuda på något gott. Vi förbereder god mat. Vi gör vårt yttersta för att den här gästen ska få känna sig hemma. Jag tänker någonstans att vi kan få tänka på, vi har den bästa gästen i vårt hem, i vårt hus. Vad gör vi för att han ska få trivas där? Hur skapar du rum och plats för Jesus i ditt liv att ta plats? I första Korintierbrevet 6, vers 19-20, så står det just det här om att vår kropp är ett tempel för den heliga ande. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga Gud i er kropp. Den här texten visar att det kommer an på hur vi lever, hur du och jag lever. Om man läser från Romarbrevet kapitel 12 och vers 1-2, så står det att vi ska frambära oss själva som en andlig gudstjänst. Det känns nästan lite jobbigt kanske för någon. Hjälp. Vi ska inte anpassa oss efter den här världen, utan vi ska låta oss förvandlas genom förnyelsen av våra tankar. Så vi kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, det som behagar honom och det som är fullkomligt. Där kan vi läsa om i Romarbrevet 12, vers 1-2. Ja, skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ge mig ett nytt och stadigt sinne. Jag tänker att varje dag har du och jag ett val. Hur vi väljer att leva vårt liv. Vad vi vill fylla vårt hjärta med. Jesus har flyttat in. Men fortfarande kan vi också fylla vårt liv med massa andra saker. Vi kanske kan göra det ganska trångt för Jesus. Han kanske inte alltid blir bekväm med allt vi fyller oss med. I veckan så var jag i Aneby på det som vi kallar LEDA. LEDA är en region, alltså en nätverksträff inom EFK för pastorer. Och vi tillhör ju Småland, Blekinge. Och man blir väldigt värst att vi bor i södra Småland. Eller vad ska man säga? Längst bort. Det var 2 timmars bilväg för mig för några timmar. Men så värt att åka dit och vara med. Och där hade vi besök av Åsa Björkman som jobbar som friskvårdspastor i Kungsbotten i Huskvarna. Och vi pratade utifrån det här hur man håller som ledare. Och då kom hon in på också det här med vila. Men det går ändå kopplat till det här som jag pratade om idag. Och då pratade hon också om det här vikten av att vaka vad vi fyller vårt liv med under vilan. Men jag tänker att det handlar om också inte när vi bara vilar utan annars också. För när vi slappnar av, jag vet inte vad du gör när du liksom känner att nu ska jag bara slappa. Du kan kasta dig i soffan, sätter på tvn och så zappar man runt. Vissa saker är bra, andra saker är mindre bra. Ibland hamnar man och tittar på sånt som man vet direkt. Det här bygger absolut inte upp mig. Men något lockar en eller man känner att ja, man orkar inte bry sig utan man bara låter det där rulla. Och så är det det man tar in. En annan kan ta fram telefonen. Jag vet inte hur många gånger som jag ska ta fram min telefon för att kolla bara vad klockan är. Och sen så har det gått en 20 minuter. Och så har jag hamnat. Jag går in på Instagram eller något. Och så kommer det massa ett flöde som jag inte egentligen har bett om. Men som bara rullar upp. Och jag skulle kunna säga att nästan 90% av det är absolut inte. Inget som bygger upp mig alls. snarare tvärtom. Jag tänker att vi, det kan ju kännas liksom jobbigt. Ska jag hela tiden behöva välja, vaka? Men jag tror faktiskt att vi behöver det. Vad fyller du och jag vårt liv med? Är det bra saker? Är det dåliga saker? Är det saker som Gud tycker att jag ska ägna min tid åt? Bygger det upp mig? Bygger det upp min karaktär? För varje dag behöver vi underordna oss Guds vilja i våra liv. Från de små till de stora valen. När jag står där och källsorterar mina sopor. Den där himla lilla plastkorken spelar så stor roll att jag lägger den i fel bytta. Alltså, för hänger ni med? Det är ingen som ser mig. Men gör det som är rätt. Eller vad jag tittar på. Vad jag liksom låter mina tankar tänka. Tänk också att Gud har ju väldigt stort, mycket barmhärtighet med oss. Och stor förlåtelse. Det är inte så att han står där med någon pekpinne på något vis. Men att ständigt i alla fall leva i en vilja. Att vilja göra det som är rätt. Sen misslyckas man ju. Misslyckas ständigt. Man har en tendens att vilja vara bekväm. Men att hela tiden liksom ställa om den här kompassen och inrikta. Men Gud, jag vill ju leva det liv som du har kallat mig till. Ett liv som innebär att göra det som är rätt och sant. Och jag tänker att den där slipningen, när vi säger ja till honom, den pågår hela tiden. Vi blir ju aldrig färdiga. I mitt eget liv så måste jag nog ändå medge att just det här att bli förälder. Det kanske varit kanske den största omställningen. Och där tänker just det här att träna sig att ge upp sig själv. För på något sätt är det ju det också Gud kallar oss, att liksom släppa taget om vårt eget. Det gör man ju som förälder. Att man, trots att barnet, kanske det lilla nyfödda barnet, skriker för tionde gången, så tvingar jag min kropp upp, hämtar barnet och ger det mat. Inte för att jag rusar på och hurrar. Det kanske man gjorde de första nätterna för det var så häftigt. Men sen är man ganska trött och det är ganska... vaknar du nu igen? Och så tvingar man sig. Och så där pågår det. Föräldraskapet är ju på något sätt tvingande, fast man gör det också i väldigt stor kärlek, såklart. Men inte alltid det känns så lätt. Eller? Ni ser ni så... Det kanske ni alltid har tyckt. Men jag måste medge att det är ju inte alltid... Kroppen hurrar att gå upp den 20:e gången eller vad det nu är. Att gå och värma vällingflaskan eller vad man ska göra. Byta en blöja. Ja. Men jag tänker att det där formar något i oss. Det formar en karaktär. Det man tänkte att man inte skulle göra när man, innan man hade barn eller familj. Och sen gör man det för att man... Det är liksom... Jag har underordnat. Jag är förälder. Det här förväntas av mig. Och på samma sätt, du och jag är en del av en gemenskap. Vi har sagt ja till Jesus. Och det förpliktigar också lite. Men det är också härligt, vänner. Tänk att Jesus vill förvandla våra hjärtan. Så vi får bli mer lika honom. Jesus själv, han som ägde Guds gestalt. Han vakade ändå inte över sin jämlikhet med Gud. Utan han avstod från allt. Och antog en tjänares gestalt. Tänk att det är något att tänka på ibland. Att kallas, vi är kallade att bli tjänare, du och jag. Så vad vi fyller vårt hjärta spelar roll. Men jag tänker också att det spelar roll vad vi säger med vår mun och med våra ord. Våra ord har stor makt. De kan verkligen bygga upp eller riva ner. Och här tror jag vi alla misslyckas. Det är jättesvårt. Så här står det i Lukas 6:45. Det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Eller hennes mun säger det hjärtat är fullt av. Men här kan vi också få formulera en bön till Jesus. Utifrån psalm 19:15. Låt min mun tala. Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig, Herre, min klippa och min återlösare. Eller från psalm 141, vers 3. Herre, sätt en vakt för min mun. Bevaka mina läppars dörr. Och det verkar som att det är väldigt viktigt att vi bevarar vårt hjärta. I Ordspråksboken 10, vers 32 så står det: framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Så våra hjärtan ska vi vara rädda om. Och det finns hopp för oss alla, tröst och förlåtelse för oss alla. Och vi misslyckas. Men det finns också något häftigt att få liksom, när vi säger vårt ja, vi får säga det varje dag. Jesus, nu har jag misslyckats igen, men jag vill leva som du lär. Hjälp mig. Och det fantastiska är ju att vi också har en hjälpare som är med och hjälper oss. Den heliga anden. Vad vågar vi utan den? Det är ju den som hjälper oss varje dag. Anden hjälper oss i vår svaghet. Anden påminner oss om Guds ord. Anden ber för oss. Anden vägleder oss. Och jag tänker att jag ska läsa från Romarbrevet 8 och 26. På samma sätt är det när anden stödjer oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Vi har en ständig förebedjare. Visst är det fantastiskt? Anden som ber för dig och mig. Och så har vi Gud som ställer saker rätt. Det är det han har kommit hit för att göra. Att vända mörker till ljus. Komma med hopp och tröst. Förlåtelse. Läka det som är trasigt. Trösta den som är ledsen. Jag vet inte hur du har det i ditt hjärta. Om det är så att Gud just nu får dela rum med en massa bråte kanske, som du har tänkt kasta ut, men det har liksom inte riktigt blivit av. Och bråtet håller kanske på att ta över utrymmet för Gud. Så att utrymmet för Gud känns allt mindre. Kanske säger Jesus det här till dig idag. Hörru, kom så hjälps vi åt att rensa och kasta ut det som inte behöver vara kvar. Det som är trasigt och överflödigt, det kan vi kasta. Kanske den hälsning till dig idag. Eller du kanske finns här idag som känner att du har inte brytt dig om att lyssna till Guds röst. Hans undervisning eller hans förmaningar. Du har kanske förkastat det och gått din egen väg. Och säger nog Jesus så här till dig idag. Han kallar på dig och han säger, det är inte för sent att lyssna till mig och följa mig. Kom. Och kanske finns du här som längtar efter att få känna och ta emot Guds förlåtelse i ditt hjärta. Guds förlåtelse som renar oss från all vår bortvändhet från Gud. Och som gör vårt hjärta helt rent. Jesus, han längtar efter dig. Jesus, han söker efter dig till han finner dig. Så står det. Jesus liknar efter den gode herden som söker efter det borttappade fåret. Han lämnar de 99 trygghet för att söka efter det som har gått vilse. Hans hjärta slår för dig. Det kommer finnas möjlighet att ta emot förbön här om en stund. Ta tillfällig akt. Kanske är det något av det jag har sagt här. Eller är det något annat som ditt hjärta och som Gud manar dig till idag. Det är fantastiskt också att bara ta emot förbön och få Guds välsignelse. Och förbön är ju att man, någon som ber för det lägger händerna, om man vill, det behöver man inte heller göra, så ber man en bön för dig i all välmening. Och jag vill avsluta med den här bönen. Gud, ge mig ett mjukt och formbart hjärta som är lyhört för din röst. Låt mitt hjärta formas efter din vilja och ditt behag. Gör mig villig att lyssna liksom att lyda dig. Dra mig nära dig och låt mig aldrig gå. Amen.